estos.
Jag tänkte prova att stå här idag. Man måste utmana sig själv ibland lite grann och göra det svårare. Idag, för nästan exakt 25 år sedan, det var en måndag framåt aftonen, så ringde min pappa till mig och sa: du måste komma. Jag är med mamma på sjukhuset i Mora. Och jag behöver din hjälp. Oj, tänkte jag. För jag satt på jobbet. Det här var innan mobiltelefonernas tid. Så han ringde till mitt jobb på radion. Där satt jag och var i full färd med att förbereda min första VFM-sändning. Det var ett ganska grannlaga arbete det. I 8 program så skulle man vaska fram det VFM-anlag som var duktigast i länet och sen det som var bäst i regionen. Och sen skulle de gå vidare till tv-omgångar. Och eftersom jag var helt ny på det här då, så ville jag ju göra ett bra jobb och jag var väldigt noga. Jag gick igenom alla frågorna med domaren. Det fick inte bli några slamkrypare. Jag gick igenom tekniken med tekniken. Det fick absolut inte bli några tekniska missöden. Så att de hörde när de inte skulle, lagen och så vidare. Så att jag var väldigt noga. Och jag ville göra förberedelserna färdiga innan jag åkte. Jag var väldigt inne i det jag gjorde. Fattade inte riktigt vad min pappa sa. Så jag fortsatte mina förberedelser och tänkte att ja, jag kanske kan åka imorgon. Vi skulle ha sändningarna dagen därpå. Jag kanske kan åka imorgon efter sändningarna. Men efter ett par timmar så ringde min pappa igen och sa: du måste komma. Jag är på sjukhuset här. Jag har suttit här nu över ett dygn hos mamma. Jag orkar inte sitta här längre. Du måste komma och hjälpa mig och ta över. Han ville inte lämna henne ensam. Min mamma hade varit sjuk i MS sedan hon var i 45-årsåldern. Så att det hade ju hänt någon gång då och då att hon hade varit på sjukhuset för någon koll eller så. Så att det var inte så helt unikt att de var på sjukhuset. Och jag förstod inte liksom, ja, hans allvar i det hela. Och det var också väldigt ovanligt att min pappa ringde och bad om hjälp. Så hela situationen var märklig. Men jag förstod att det var allvar då. Så jag ordnade. Jag var skild sedan 3 år. Men jag hade en ny man. Dessvärre så var han på FN-tjänst utomlands. Så där fanns ingen hjälp att hämta. Jag fick se till att min son då fick sova hos en kompis och min nya mans syster var sjuksköterska och hon var vänlig nog att följa med mig på den här resan som blev en alldeles förfärlig resa. Det blev sen kväll innan vi kom iväg. Det blåste, det stormade nästan och det var snöblandat regn. Och det var jättesvårt att köra. Det var halt och det var ingen sikt. Så vi nådde Mora lasarett först 2 på natten. Och då gick vi in på den avdelningen där min mamma låg. Men hon fanns inte där. Och då fick jag veta av personalen där att tyvärr min mamma har alldeles nyss dött. För 20 minuter sedan. Och det blev en fullständig chock för mig. Alltså jag hade vant mig vid att hon var sjuk och så. Men att hon skulle dö så där, hux flux. Det var jag inte inställd på. Verkligen inte. Um. Ja, jag säckade ihop fullständigt där och de fick en till patient att ta hand om där då, så la mig på en bår och så fick jag något lugnande. Och under tiden så tog de hand om min mamma. Och sen så sa sjuksköterskan då, som jag hade med mig: "Nu ska vi gå in och ta farväl av din mamma." Så jag försökte då att stå på benen och paddla mig in där då, och hon hjälpte mig in. Och det var väldigt vackert där inne i rummet. Det var tända ljus och blommor, och mamma såg ut precis som vanligt. Som att hon sov. Bara. Ja, vi tog farväl. Och sen åkte vi de 3 milen som var kvar då till Vikarbyn, Rättvik, där mina föräldrar bodde. Och när jag kom in där så la jag mig på mammas säng och försökte att fatta vad som hade hänt. Och det blåste fortfarande. Regnet öste ner och blandades med snö, så det blev som en sörja på marken. Och min pappa sa: "Det är himlen som gråter. Istårar." Min mamma och pappa, de träffades när de var 14 respektive 15 år. De heter Marcus och Vivi. Så de hade levt tillsammans i över 50 år och ändå var de inte gamla. Och när mamma var i 45-årsåldern så blev hon sjuk i MS. Man visste inte så mycket om MS då. Det fanns inga mediciner och det var ingen läkare som förstod vad det var för fel på mamma, utan det var faktiskt pappa som ställde diagnosen. Och samtidigt så lovade han henne att han skulle ta hand om henne resten av livet. Hon skulle aldrig behöva tänka tanken att hon skulle hamna på något hem någonstans. Det var ett löfte han gav. Och det var en uppgift som han tog på sig själv att utföra. Och när han blev 60 så pensionerade han sig. Och dessförinnan hade han då hunnit bygga ett hus där i Vikarbyn. Högt uppe med utsikt över Siljan. Till mamma, för mamma hade sina rötter där och hade tillbringat sina barndomssomrar där. Och mamma, som aldrig tidigare innan hon fick MS hade varit sjuk. Jag tror inte ens hon låg i någon förkylning någon gång. Hon var riktigt frisk. Så hon älskade att vara ute i friska luften. Var ganska så där sportig och käck typ. Han byggde en stor veranda åt henne på det här huset, där hon kunde ligga och titta ut över Siljan. Och sovrummet byggde han jättestort. Och så var det helt öppet emot köket. Så att hon kunde ligga och titta där vad som hände. Vad som tilldrog sig i köket. Och sen hade han också en vedspis i köket. Så det var ganska hemtrevligt. Och där lagade han hennes älsklingsrätter och serverade dagligen vad hon önskade. Så det var ganska hemtrevligt och hon hade det ganska bra. Och han försökte att se till att hemmet blev så som mamma skulle vilja ha det. Han sydde gardiner, han bakade, han lagade mat, han bjöd hem gäster och han försökte hålla hemmet levande, så att säga. Ja, detta var jag tänker på när jag låg där på mammas säng och försökte fatta vad som hade hänt. På morgonen sen så kom ju mina syskon, min bror och min syster, och så ringde vi runt till släktingar och vänner och ordnade med begravningen, fördelade uppgifterna helt enkelt och ordnade med begravningen. Och begravningen, den blev också så som mamma ville ha det. Det skulle vara festligt. Det skulle vara tänd brasa. Det skulle vara mat och vin och gäster och sång och musik. Och så blev det också. Och framåt midnatt så åkte gästerna hem. Det var bara jag kvar och min son och min pappas bästa kompis, Nisse och hans fru. Och jag gick och la mig då i en av skåpsängarna där och drog för draperiet och drog en lättnadssuck och tänkte, åh vad skönt att detta hemska nu är över. Jag var ganska trött och slut och somnade helt utmattad där. Men jag hann bara precis somna, jag kanske hade legat där någon timme eller två. Så kommer pappa upp och väcker mig och säger att han inte mår så bra. Och jag fattar på en gång. För jag hade varit med honom en gång tidigare på sjukhuset när han fick hjärtinfarkt. Han blev helt enkelt så stressad av att se mamma bli sämre och sämre. Hon låg till sängs sina sista 10 år helt och hållet. Han blev så stressad av det att han fick hjärtinfarkt. Så jag förstod att nu var det hjärtinfarkt på gång. Så jag studsade upp som en robot där och började dirigera åt höger och vänster. Vad som skulle göras. Och det tog bara ett par minuter så kom ambulansen. Och ja, så var det tillbaks till Mora lasarett då. Det här var alltså 4 dagar senare. En andra sväng till Mora lasarett och ambulansen körde i ilfart och med sirenerna på där. Och när vi kom fram till sjukhuset och de skulle lyfta in pappa där på hjärtintensiven då, så tar han tag i mig och tittar på mig och säger: jag är så ledsen Eva att du ska behöva vara med om detta. Han bad om ursäkt att han hade blivit sjuk helt enkelt och orsakat mig allt detta elände. Men du ska inte vara ledsen, Evason. För jag har gjort min uppgift. Och med det så menade han att han hade uppfyllt sitt löfte. Han hade skött om mamma så länge hon levde. Han hade gjort det han skulle. Han hade byggt huset till henne. Han hade sett till att hans barn hade fått utbildning och jobb och kunde klara sig själva. Han var klar. Han hade gjort allt. Så ja. Så tog de hand om honom där då på hjärtintensiven. Och jag fick inte följa med in. Det var väldigt aktiviteter och stök där inne. Och jag fick vänta utanför. Men sen efter ett tag så blev allting lugnt. Och så fick jag komma in. Och han var som vanligt. Såg helt cool ut. Och han var lite törstig så jag gav honom att dricka. Och så sa jag, jag tror jag går ut och ringer till syskonen. Ja, gör det du, sa han. Så gick jag ut till den här centralen där personalen har översikt över alla skärmarna. Där fick jag låna en telefon. Och medan jag står där och ringer så tittar jag på skärmen då, pappas skärm, och ser att det går som det ska. Och så pratar jag med min syster och mitt som jag pratar med henne. De har precis hunnit komma hem då. Så ser jag hur strecket blir helt rakt så på skärmen. Och sen hör jag hur larmet går där och alla börjar springa. Och det händer saker. Men det hjälpte inte vad de hittade på. Min pappa var död. Han hade passat på att dö när jag gick ut en stund. Sen fick jag gå där och vänta några timmar då tills min bror kom och hämtade mig. Och så kom jag hem. Och så började det hela om igen. Vi förberedde begravning. Och vi fördelade uppgifterna. Och det blev ytterligare en fest, för så ville pappa ha det. Det var mat och vin och det var musik och sång och det var mycket gäster. Och det var kyrkan full med spelmän. För så skulle det vara. Och när jag tänker tillbaka på det här så är det ett fullständigt mirakel att min pappa kunde hålla sig levande de där 4 dagarna. Jag minns särskilt den 4:e dagen, begravningsdagen, då han liksom svajade när han gick. Och jag såg hur han gång på gång stoppade handen i fickan för att få tag på sina nitroglycerintabletter som han stoppade i sig hela tiden så här. Och jag kan se honom framför mig när han böjde sig över mamma i kistan och sa: vi ses snart. Sen när vi kom hem till själva festen och gästerna, då var det som att han fylldes av kraft och liv. Han var full av liv. Han var precis som i sin glans dagar. Han gjorde allt för gästerna. Han sjöng, han spelade, han fullkomligt strålade. Och han höll sig vid liv precis så länge som det behövdes. Sen slocknade lågan. Men jag tror att min pappa var ganska nöjd när han dog. Han var väldigt klar över sin uppgift. Och han hade klarat av det han hade föresatt sig. Han hade inget mer att uträtta, tyckte han. Han var färdig. Men alla vi andra då, som inte är så där klara på uppgiften. Min pappa trodde på Gud och på ett liv efter detta. Det gjorde inte mamma. Men det spelade ingen roll för honom. Om man nu inte är så där säker på sin uppgift som vad han var, vad gör man då? Som jag till exempel, jag var inte så säker på min uppgift. Jag trodde att det var jätteviktigt att fixa det där programmet. Det var det ju nu inte. Det fanns ju flera programledare på radion som gjorde det där precis lika bra. Jag hade inte behövt göra alla de där förberedelserna. Jag kunde ha lämnat allt. För det var viktigare. Det fanns många som kunde göra radioprogram, men det fanns ingen annan som kunde åka till min mamma och pappa då. Det var min uppgift. Det var bara jag som kunde göra det. För det var mig de frågade efter då. Om man nu är så där osäker då, så då har jag tittat lite i Bibeln för att försöka hitta något svar. Vad gör man då om man inte vet sin uppgift? Ja, ett svar kan ju vara då att sprida kärleken och medmänskligheten. Precis som Sven-Erik pratade om här tidigare. Grundbulten i kristendomen och alla religioner är ju kärlek och medmänsklighet. Att älska sin nästa så som sig själv. Det kan man ju alltid göra medan man väntar på att fyllas av den helige ande som ger en kraft. Och när man har fått kraft så kanske man också vet vad man ska göra med den där kraften. Men någonstans också hittade jag att man ska inte föregå Herren. Man ska inte gå händelserna i förväg. Utan man ska lugnt vänta in den heliga ande. Och sen så ger det sig självt. Sen så får man veta vad man har för uppgift, så man behöver inte hetsa. Sen kom jag också fram till att viktigast av allt, det är ändå att tro. Vägen till frälsning går via tron. När Jesus hade dött så skingrades lärjungarna. För de levde farligt, de var jagade och rädda. Men efter uppståndelsen så visade sig Jesus för dem flera gånger. Och för hundratals andra människor också under 40 dagar. Och sen for han upp till himlen från Olivberget strax utanför Jerusalem. Inför ögonen på tusentals människor. Och efterföljarna, de återvände till Jerusalem för att invänta den heliga ande som kom 10 dagar senare under pingsthelgen. Precis så som Jesus hade sagt till dem. Vad så det var. Och nu var de helt övertygade om att Jesus var Guds son. Och därför så stod de ut med att bli förföljda och misshandlade, till slut också dödade. Men i och med att de flydde åt olika håll så spreds också budskapet väldigt snabbt runt hela Medelhavet och sen vidare ut i världen. Och fortfarande är det ju så att kristna kan bli förföljda. Det kan vara farligt att bekänna sig till den kristna tron. Och därför så är det så viktigt att vi kristna verkligen håller ihop. Ensam är inte stark. Utan vi måste ta hand om varandra. Vi måste komma ihåg att jobbet är inte viktigast. Utan det är våra närmaste. Våra medmänniskor. Utan andra människor är vi ingenting. Kyrkor kan stängas, religioner kan förbjudas, men ingen kan hindra oss att gå hem till varandra och att bry oss om varandra. Petrus, som var den som 3 gånger förnekade Jesus i Getsemane örtagård, han var också en av dem som fick se att graven var tom. Och Petrus var den som predikade inför tusentals människor sen i Jerusalem på pingstdagen och berättade vad han hade sett med egna ögon. Jesus hade uppstått från de döda. Övertygelsen om att Jesus hade uppstått var starkare än rädslan för döden. Och Paulus, som till en början förföljde de kristna, blev sen omvänd och den största missionären för det kristna budskapet. Så Gud är inte långsint. Vem som helst, både du och jag, kan få en uppgift, även om vi kanske själva tycker att vi är lite hopplösa. Så låt oss be tillsammans. Käre Gud, gör mig redo och villig att låta mig begagnas så som du vill. Även om ditt sätt att göra det förefaller mig både förbryllande och obekvämt. Endast de verktyg som används blir följsamma och tjänliga. Herre, använd mig. Låt krafter och övriga gåvor växa så att de räcker till. Mitt perspektiv är så kort. Ditt är oändligt. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Efter predikan brukar man läsa trosbekännelsen. Det ska vi göra nu också. Jag ska bara försöka få lite ordning på alla mina papper här. Innan vi gör det så ska jag jo. Jag tänkte ta det här lite tydligt då. Det finns ju många som tycker att det känns knepigt att stå upp i kyrkan och bekänna sin kristna tro. Man känner sig lite grann som att man kanske inte talar riktigt sanning. Tror jag verkligen på allt det här nu som jag står och rabblar upp? Det kan kännas lite kymigt ibland. Och då tänkte jag så här att om jag berättar så här att lärjungarna, Jesu lärjungar, de stack ju iväg och gömde sig kan man säga på skärtorsdagen och långfredagen. De var livrädda, de rymde, flydde för sitt liv. Men att lärjungarna stod upp för sin tro och till och med dödas för sin tro, det talar för att de verkligen blev omvända och ändrade sig. Och det som gjorde att de ändrade sig, det var ju att de fick se själva med egna ögon Jesus uppstånden, inte bara en gång utan flera gånger under 40 dagar. Jesus visade sig för många människor. Och i Apostlagärningar så skriver Lukas ner dessa ögonvittnesskildringar. Och det gör han ungefär 30 år efter Jesu död och uppståndelse. Han skriver Apostlagärningarna som en fortsättning på Lukas evangeliet. Och Lukas, han är den enda icke-judiske författaren i hela Nya testamentet. Han var en grekisk kristen läkare och historiker. Och han lade stor vikt vid datum och detaljer, och han knyter samman Jesus och hans verksamhet med människor och händelser i tiden. Lukas var dessutom nära vän med Paulus. Och det var ju en evig lycka för Paulus, eftersom Paulus ju verkligen var den som missionerade. Han hade ju förföljt de kristna tidigare och blivit omvänd. Och är väl den största missionären för kristendomen. Och blev väldigt förföljd och misshandlad och satt i fängelse gång på gång. Men då hade han ju turen att vara kompis med en läkare som tog hand om honom mellan varven och plåstrade om honom lite då och då. Och Paulus, Lukas kompis alltså, han hade ju sett den uppståndne Jesus. Och det hade också alla lärjungarna. Plus flera hundra till. Så egentligen så borde det inte vara svårt att tro. Vi kan ju läsa ögonvittnesskildringar i Bibeln. Så nu tänkte jag kanske ni är lite mer beredda att stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.